Hej och välkomna till podden Adding Minds med Anna och Anders och Martin.
Tack! Ska vi börja med att checka in? Jag är här för att vi ska prata om mitt ämne idag. Reflection in and on action. Det är liksom, när jag upptäckte kön 2009 så var det en uppenbarelse för mig. Helt plötsligt så fick jag ord på någonting som jag hade jobbat utifrån i hela mitt yrkesverksamma liv. Så det är varföret och vem jag är. Ja, men jag är fortfarande den där nyfikna och empatiska människan som tycker om att befinna mig i det här reflekterandet. Mm. Som vi ska också prata om idag.
Mm. Och jag tycker att det ska bli jättespännande, Anders, att djupdyka lite i det här. Jag har många frågor till dig.
Ja, härligt. Jag har skrivit ett jättebra ord som man skulle kunna börja med här uppe, rent musikaliskt. Jag skriver jazz. Och jag skrev det faktiskt efter att vi hade haft ett samtal på morgonen idag, Anna. Det du pratade om, liksom, ja, men det ska ju vara som att jassa i samtalet. Och jag tycker att reflection, framförallt reflection in action, är som att spela jazz med sig själv. Man måste liksom improvisera och man måste följa med i rytmen som sker under tiden man faktiskt lär sig nya saker. I görandet. För det handlar ju om att vara i görandet. Och reflection on action är ju att kanske reflektera efter man har gjort någonting. Titta tillbaka på det och vad var det för någonting som hände. Och vad kände jag kopplat till det och vad drar jag för lärdomar om det här händer igen. Vad ska jag göra då och hur ska jag agera då? Precis som Gibbs reflektionsmodell går ut på. Vad hände, vad kände, vad lärde. Mm. Och det är mer utifrån ett reflection on action.
Det svåra med jazzen är att jag får svänga.
Ja, men precis. Och samtalet måste ju svänga. Och det var också där vi var inne på lite. Det måste ju kunna få svänga. Men det är ju det som är konstformen i det här. Då. Mm. Eller hur?
Mm. Mm.
Vad är det för någonting som avgör om man får det att svänga?
Ja, bra fråga.
I jazzen?
Nej, men det är att man är lyhörd.
Ja, ah, just det. Ja.
Man måste lyssna på andra för att själv kunna prestera och hänga med. Man måste vara liksom intuitiv på något sätt. Men det handlar ju om också naturligtvis en grunderfarenhet och skills. Naturligtvis att man har en erfarenhet att kunna göra de här följsamma rörelserna och verkligen och improvisera. Det är ingenting man kan bara hitta på ett tomma intet om man inte kan i sitt instrument.
Ja, just det.
Så man måste ha en grundkunskap.
Ja, men man måste ha en profession helt enkelt.
Ja, absolut.
Ja.
Definitivt.
Och då kommer vi tillbaka till liksom, om vi tittar på ämnet Reflection in Action. Så kommer ju det ifrån en forskare som heter Donald Chan. Han skrev en bok i... Jag tror att det är början på 80-talet. Nu tappar jag bort årtalet här bara för det. Men om The Reflective Practitioner. How professionals think in action. Mm. Och det blir ju väldigt tydligt hur professionella tänker under tiden de agerar. Mm. Och det är precis det som handlar om när vi kommer in på jazzen. Då. Mm. Att få jazzen att funka, få jazzen att svänga. Så måste man ha en profession i sitt instrument. Och man måste också vara följsam som du beskriver. Yep. Och lita på intuitionen, men framförallt liksom vara professionella.
Mm. Och det är det som blir lite spännande då när man överför det här till alltså alla yrkesgrupper egentligen. Och även då företagsvärlden eller ja, samhällsutveckling, verksamhetsutveckling överlag. Vad innebär det att vara jazz i er verksamhet eller i...
Ja. Hur får ni det att svänga?
Ja, hur får ni det att svänga? Det är skitbra, Martin. Bra
det är där. Jättespännande. Mm. Och hur får man det att svänga då? Jag kan tänka mig att vi har varit inne på det i några av de tidigare samtalen som vi har haft här också. Det här med att lyssna aktivt och att följa med, att våga fördjupa.
Ja, och inte ladda för nästa line, utan att lyssna på... fram tills jag ska in, liksom, att suga in så långt man kan i lyssnandet innan man agerar istället för att vänta, liksom, sitta och ladda på nästa sägning eller nästa trödelutt eller nästa liksom musiklinje, utan liksom lyssna så långt du bara kan tills det är din tur. Liksom.
Ja, men precis. För här i jazzen finns det väl heller inte jättemycket noter att följa på rad så här.
Nej, utan det finns ju oftast en vad kallar man det för? Jag tappar helt ord, men alltså det är som en tema liksom. Man hittar ett tema som man återkommer till som alla vet vad temat är, men sen när man frir om temat.
Och då kan man ju tänka sig att vi ska få in det här i ett business-sammanhang då. Då behöver man ju gå bort ifrån den här strukturerade agendan och istället ha ett tema som vi ska diskutera då istället för agendan med de givna punkterna som vi alltid tar upp. Det är klart, de givna punkterna behöver ju finnas där.
Ja, men kanske en viss struktur då. Ja, och det kanske finns alltid ett början, mitten och ett slut liksom, på något sätt.
Ja, men de kanske inte behöver finnas där vid varje tillfälle. Nej. Heller. Utan vissa tillfällen så kan man ha en svängig jazz-setting i sitt styrelserum. Medan man i andra möten har agendan och går igenom de punkterna som man vet att man behöver gå igenom för att hålla styrning på bolaget. Då. Men kommer vi tillbaka till det här. Hur mycket strategiska diskussioner har vi i våra styrelserum egentligen? Och hur kan vi faktiskt bejaka de delarna för att få det att svänga?
Mm. Men jag tänker att hela det här området med reflection, in action och on action lämpar ju sig för alla, inte bara styrelserummen.
Nej, men definitivt.
Utan du skulle kunna designa ett möte med den här ingrediensen. Att nu behöver vi ha, vi har det här temat. Vi är inte säkra på vad vi kommer att hamna någonstans. Men vi upplåter den här tiden för det.
Mm.
Så, men jag tyckte det var lite spännande det här med knowing in action. Därför att det var ju då att det vi bara gör utan att egentligen tänka. Mm. Och att det faktiskt är ett ganska oreflekterat tillstånd.
Är det magkänslan du pratar om?
Nej.
Nej, utan det är mer det autonoma systemet. Liksom. Mm. Många av de besluten vi tar över tid under en dag sker ju i vårt autonoma system. Mm. Det säger att ska du ta dig hit så behöver du inte tänka på vilken väg du ska gå. Utan du följer ju bara någon typ av mönster som har programmerats in under lång tid. Hur du ska gå, alla de sakerna. Och de sker ju liksom, inte bara oreflekterat, utan de sker också ogenomtänkt. Och oplanerat. För att man behöver inte planera dem. Vilket gör att vi kan spara jättemycket energi på att använda oss av det autonoma systemet. Farligheten är om vi förlitar oss på det för mycket. För då skapar vi inga nya saker. Då skapar vi inget nytt lärande. Så därför behöver vi kanske tänka in i att vi behöver reflektera djupare inom vissa områden när vi faktiskt ställs inför de utmaningarna som vi kan ställas inför.
Det handlar också om att bryta mönster då, för då får du de här brotten i ditt autonoma system på något sätt.
Definitivt, definitivt. Och ofta det här reflection in action stimuleras utav någon typ av happening som händer. Det är då man verkligen går in i reflection in action. Det vill säga att man reflekterar under tiden man faktiskt agerar. Och det stimuleras utav det oväntade i de här sammanhangen. Och det oväntade kan ju vara en ganska liten sak som händer. Om vi ska ta ett exempel så är just det här reflection in och on action ursprunget utifrån forskning som har gjort bland annat inom design och arkitektur och sådana områden. Och sitter vi och skissar som arkitekter gör väldigt, väldigt mycket utav sin tid, så får de små insikter, sådana små nya saker som stimulerar dem hela tiden under tiden de faktiskt skissar.
Mm.
Och då bygger man hela tiden upp en ny kunskap kopplat till det problemet som man sitter och brottas med. Om det är en planlösning i en lägenhet eller om det är en entré till ett köpcentra eller vad det nu kan vara. Men skissandet gör att man hela tiden lär sig nya saker kopplat till den frågeställningen eller den inputen som man försöker bearbeta.
Och om du överför det till ett annat yrke, inte en arkitekt.
Inte en arkitekt. Mm. Ja, men om vi, alltså det funkar ju även i chefssammanhanget. Så att så fort det händer någonting som triggar oss, som stimulerar oss, så går vi in i ett reflection in action mode. Om vi är tidiga i de faserna, så går vi in i någonting som Sean beskriver som naming och framing-fasen. Det vill säga att man försöker bygga upp en förståelse för hur grundar vi problemet? Hur grundar vi kontextförståelsen, situationsförståelsen? Det vill säga att vi försöker förstå alla de olika delarna som gränsar till just den specifika situationen som vi ska göra. Och sen går vi in i lösningsområdet. Det vill säga att vad behöver vi göra för att faktiskt lösa det här problemet eller den här frågeställningen då? Och då går vi verkligen in i reflection in action, för att där handlar det om att chefen då, eller ledaren, kanske ställer frågor för att fördjupa och förstå det som vi var inne på i tidigare poddavsnitt, det här med att ställa kraftfulla frågor. Och genom att ställa frågor så är du också inne i ett reflection in action som leder dig närmare och närmare svaret på vilken fråga som är den som jag faktiskt behöver lösa. Så om det är en medarbetare som kommer till mig med ett personalärende till exempel, ja, men då behöver jag ju fördjupa kunskapen. Aha, är det här verkligen ett problem eller är det inte ett problem? Är det ett upplevt problem eller är det ett verkligt problem? Och genom att föra den här diskussionen så bygger jag upp en kunskap runt situationen. Men också använder jag mig av mina tidigare erfarenheter och min kunskap som jag har haft. Och inte bara knowing in action, utan jag faktiskt reflekterar, för jag får ju input hela tiden också. Då blir det reflection in action.
Mm. Men hur mycket liksom är erfarenhet, alltså hur mycket erfarenhet, alltså jag uppfattar som att ju mer erfarenhet, desto bättre är man på reflection in action och reflection on action. Så är det rätt nu?
Ja, men du sa rätt. Ja, men definitivt. Jo då, så är det. Och vi tar grundtesen i det här är ju någonstans att vi behöver vara professionella för att faktiskt kunna använda oss av reflection in action. Mm. Det är först när vi är på en viss nivå som vi faktiskt själva kan hamna i de lägena. Hamna i det tillståndet som reflection in action handlar om. Men jag har gjort lite spännande experiment kopplat till det här också.
All right.
Jajamän.
Låt oss höra.
Så designtänkandet är ju ett sånt område där man faktiskt kan säga att reflection in action är rådande. Och om vi då tänker oss att vi har, som jag har haft i mina experiment, som jag har, vet inte, kanske de som har blivit utsatta för de här kanske inte har fattat att det var experiment, men man kan väl tänka sig att det har varit experimenterandet skedde under tiden jag gjorde mina forskarstudier, och sen när man sen praktiserar de här sakerna så blir det fortfarande utifrån mitt perspektiv ett experiment, även om det skapar värde i själva tillståndet som man är i. Men i vilket fall som helst så har jag ett antal ungdomar, 17-18-åringar, 20-25-tal. Varje sommar faktiskt har jag haft i 5 års tid där jag har simulerat att de är professionella designers genom att facilitera en designtänkande process för dem. Och då hamnar de i ett läge att de faktiskt kan reflektera in action, för att de får rätt verktyg och metoder som just kopplat till den professionen som handlar om att till exempel förstå ett problem, förstå en utmaning, fördjupa en frågeställning, hitta alternativa lösningar och så vidare. Så genom att ge dem specifika verktyg så kan vi simulera reflection in action hos oprofessionella också. Men då behöver man ju liksom facilitera det här på ett väldigt, väldigt tydligt sätt.
Men det innebär ju att vi skulle kunna lära oss mycket snabbare.
Ja, definitivt.
Att vi skulle, jag tänker att vi skulle kunna liksom få erfarenhet, inte relaterat till tid. Hänger ni med då? Att egentligen skulle erfarenhet kunna...
Om man framar in det på rätt sätt. Eller bygger upp en som du har gjort, en situation eller ett upplägg som är...
Det är ju väldigt spännande.
Faciliterar lärandet. Eller det. Men jag upplever också det här med Alltså, det handlar mycket om självsäkerhet också. Så du gav ju de här 20 ungdomarna en trygghet, en självsäkerhet att de kan.
Ja, definitivt.
Och en trygg miljö, antar jag. Och jag upplever att mycket i dagens arbetsliv, många är väldigt osäkra på sin egen kompetens, sin egna erfarenheter och sin egen intuition. Och då blir det väldigt svårt med reflection, in action och on action. Utan det handlar mycket att du måste lita på dig själv, vad du kan och dina färdigheter, för annars kan du inte använda den här metodiken överhuvudtaget. Det är min bild.
Ja, nej, men jag kan hålla med Martin. Men precis som du också var inne på, att man kan faktiskt simulera även de momenten. Eller den tryggheten, den självkänslan, det självförtroendet kan vi faktiskt genom god facilitering få till. Och det är kanske därför som du säger också, Anna, att vi kan ju då kanske lära oss mycket snabbare. Just för att vi skapar en trygg lärande miljö för att uppleva reflection in action.
Men det kräver ju också mycket tid. Alltså man måste lägga ner otroligt mycket tid på just den personen eller den gruppen för att skapa den där atmosfären.
Definitivt, definitivt.
Och ändå kanske man inte når ända fram.
Ja, men ja.
Eller?
Ja.
För det finns inga garantier.
Det finns aldrig några garantier för att det lyckas liksom. Det gör det inte, definitivt inte. Men det finns alltid lärdomar kopplat till att göra saker. Och de ska vi vara...
Lyckas eller misslyckas?
Misslyckas eller misslyckas, så finns det alltid lärdomar.
Nu sa du misslyckas eller misslyckas. Det var bra, för då kan vi ta en låt, eller hur?
Ja, då tar vi en låt.
Ja, det är bra.
Men jag tycker, du har ju skickat ut lite material till oss innan, annars hade vi ju inte varit så här pålästa, vare sig Martin eller jag. Men, så det var ju bra. Men då fanns det ju någonting som hette intuition in action, eller intuition in action.
Ja.
Och det var ju då en del av reflection in action.
Ja.
Och jag vill bara koppla på det där att om vi ser liksom intuition som någon form av superkraft som vi alla har då. Och som också läggs till den här erfarenheten som vi liksom tänker är liksom kopplat till tid.
Mm.
Jag skulle bara vilja snacka lite om intuition och in action helt enkelt.
Ja, men definitivt. Och jag kan väl bara börja med att koppla då till, i och med att vi har pratat om designtänkande och hur designers arbetar, så finns det ju faktiskt teorier därifrån som bygger på att om vi kan informera våran intuition, så kan vi fatta mycket snabbare designbeslut i de designprocesser som vi är i. Och det här påverkar ju också innovationsprocesserna faktiskt. Så att ju mer vi kan informera våran intuition, och då finns det ett antal olika sätt som man faktiskt kan göra det genom att uppleva saker eller att läsa in sig på saker eller att intervjua och observera, kanske jag sa observera här tidigare. Men det finns ett antal olika sätt som vi faktiskt kan informera våran intuition på. Och genom att använda dem på ett bra sätt, då blir vi också mycket bättre på att reflektera i vårt agerande.
Men när du säger informera våran intuition.
Det låter hemskt, eller konstigt.
Ja, jag tycker det låter klokt. Eller logiskt tycker jag. Alltså, för att jag menar, ju mer man fyller på den här kunskapens källa. Mm. Jag menar liksom på något sätt intryck om värld. Ju bättre intuition borde, alltså rimligtvis borde man ju kunna få liksom på något sätt. För att du samlar ju på dig en massa olika infallsvinklar och synsätt. Och alltså, du blir rikare som person.
Ja.
Och då borde din intuition också bli starkare på något sätt.
Ja, men definitivt. Jo, men
så är min bild. Men det finns ju också personer som vill ha hängslen, livrem och fallskärm och samla på sig enormt mycket information och ta enormt lång tid, ändå inte kommer
och våga fatta besluten.
Fatta beslut.
Ja, precis.
Mm. Hur hanterar vi dem?
De får vi bygga argument runt omkring för varför vi fattar besluten åt dem helt enkelt. Och bygga de logiska argumenten utifrån den kunskapen som vi har just nu. Mm. Och sen behöver man kanske också erkänna att vi kanske allt för lite vågar befinna oss i den här osäkerheten och tvetydigheten. Och där kanske vi också behöver bejaka de delarna, tänker jag, i ett antal sammanhang.
Det enda vi med säkerhet vet att vi ingenting vet.
Ja.
Är det så?
Ja, men lite så. Anna, du sa du blev lite frustrerad över det här med intuition och informing our intuition. Det finns en ganska fin artikel, jag kan länka till den.
Ja, men gör det. Jag tänker ibland att vi kämpar med oss själva i det här liksom rationella, logiska versus det mer intuitiva eller kanske kopplat till en känsla också.
Mm. Mm.
Och vi hade ju ett resonemang om det, vad det är för typ av information som känslan kommer med.
Mm.
Eller, sa jag rätt nu, vilken information bidrar ditt känsloliv med till den här situationen.
Ja.
Du kan ju känna av saker i ett rum. Du kan känna av saker i en situation. Och då kan ju det vara, det kan också vara information som man kan behöva. Jag tycker att det är lite intressant. Särskilt när vi är liksom i allt mer komplexa miljöer och i komplexa frågor.
Mm.
Och då kanske jag kopplar känsla mer till intuition i det fallet.
Jo, men samtidigt så är väl din känsla bygger ju också på dina tidigare erfarenheter och vad du har förstått och vad du har lärt dig både genom att läsa en bok, oavsett om den är skönlitterär eller om det är en faktabok, så bygger ju den upp ditt känsloregister också. Och då blir ju mer information som du kan bygga upp i din kropp så blir det också enklare för att fatta de rationella, intuitiva besluten.
Mm.
Och därför säger vi att vi faktiskt i, inte säga att det funkar överallt, men i designsammanhang så kan vi bygga upp och informera våran intuition så att vi kan göra mycket snabbare beslut. Och det är lite där som kanske kommer tillbaka till det här med Einstein, det här med if I had 60 minutes to solve a problem, I spend 55 minutes defining it and 5 minutes solving it.
Mm.
Och det är också det här att befinna sig i att förstå och informera sig innan man fattar besluten.
Mm.
Vi har ofta ganska bråttom in i att fatta besluten.
Mm. Ja, det där skulle jag vilja, I beg to differ, i alla fall inom det offentliga. För där finns något som vi kallar för utredningssjukan, att allt ska utredas. Det ska utredas och det utreds och det kanske utreds 3-4 gånger. Och kanske med syfte att lägga det i malpåse eller syfte att bara förhala i vissa delar. Men också för att man vill ha så mycket kött på benen så ingen kan peta på en. Men då har man liksom redan tappat momentum och man är liksom förbisprungen. Jag tycker att ibland kan man informera sig för mycket och för länge. Och framförallt som jag upplever i det offentliga att vi måste komma mycket snabbare till beslut. För att det är liksom, vi har inte tid att hålla på och vänta på massa information och allt för långa remissrunder och allt för långa liksom förankringsdelar. Utan det blir liksom lite väl mycket. Jag älskar demokrati, men det blir pseudodemokrati nästan, tyvärr.
Mm.
Men det är ju lite det man säger här, det var väl lite bakgrunden till Mr. Sjöns, eller vad man nu säger, hans bakgrund här, att det var många yrkesroller som faktiskt var i kris på grund av att man inte hade tillgång till reflection in action. Och om man tänker sig då en tjänstemanna, byråkratisk tjänstemannaorganisation, så inte får man kanske tillgång till sin intuition allt igenom i de processerna.
Nej, det tror jag inte är vanligt.
Nej, man säger inte, nu kopplar jag på min, det här beslutet fattades på intuition.
Nej, men det finns ju inte.
Nej,
det måste kunna backtraceas och det måste finnas allting dokumenterat och liksom, det är väldigt noga. Men jag tror att vi tappar, alltså, även den demokratiska processen och alltså, Sverige tappar fart. Liksom.
Ja, nej, men det där är, och det där tror jag kanske är lite baksidan också på intuitionen då.
Att den inte är tillförlitlig då, eller att den är så riskfylld kanske då?
Ja, men någonstans, och det kanske jag poängterade den informationen som vi arbetar upp våran intuition med kopplat till design och innovationsprojekt. Det är den som vi kanske bygger upp ett underlag för att fatta snabba beslut runt omkring. Men kanske inte de demokratiska processerna då. Men däremot så kan jag tänka mig att
det skulle finnas lite balans i det här. Liksom, att det finns en balans kanske både i den designprocessen men också även i den demokratiska processen. Att, liksom, att få in de båda delarna så det blir lite balans i beslutstagandet. För den ena processen går ju väldigt fort, kan gå väldigt fort. Mm. Medan den andra processen kan gå väldigt, väldigt långsamt. Och när de här två möts, det blir inget bra.
Nej.
Klassiskt när näringslivet vill någonting och sen sitter kommunen då, eller kommunkoncernen eller vad det nu kan vara, och ska liksom, det ska mala på. Och då har man liksom tappat det där. Så de här två processerna, de här beslutsprocesserna, intuitionen kanske då, det demokratiska eller den långa processen, måste liksom mergas ihop på ett annat sätt och lite mer.
Ja, hur bygger man en agil kommunal verksamhet?
Den är superspännande.
Ja, men precis. Det finns väl lite sådana försök tror jag. Jag tror Helsingborg är duktiga på att jobba lite mer agilt.
Ja, kanske Malmö också.
Malmö också, precis. Ja, det kan vi ju kanske återkomma till längre fram.
Vi kanske ska spela lite musik.
Det kan vi göra. Här kommer en låt.
Thank you.
Hej. Lycka till, hej. Ja, vi är tillbaka här. Ja, men om vi backar ett steg då, så tittar vi på vad handlar det här om, där att reflektera i och på agerandet? Att reflektera i agerandet handlar ju om att konstant befinna sig i en aktiv situation och vara aktivt närvarande, men samtidigt vara följsam, som jag varit inne på, kopplat till musiken. Jag kan ta ett exempel på en lagsport till exempel. Om jag är lagledare för ett fotbollslag, så reflekterar jag ju under tiden som fotbollslaget spelar, och händer det någonting på planen, en blir utvisad eller jag får en frispark på ett bra ställe liksom, då behöver jag ju reflektera och ta in de sakerna som jag har lärt mig sedan tidigare och anpassa mig efter den situationen som råder just nu och styra spelet utifrån den situationen. Det är reflection in action, reflekterande i agerandet. Medan om vi tittar i det retrospektiva, det vill säga att jag har kört den här matchen med det här laget. Jag som
kanske har filmat den till och med.
Jag kanske till och med filmat den och gjort anteckningar och sånt där. Och så går jag tillbaka i mitt coachrum och så börjar jag med att göra en analys. Då reflekterar jag on action. Reflekterar på agerandet. Hur agerade jag? Hur agerade vi som lag? Kopplat till de situationerna som uppstår. Och vad är det för någonting som jag lär mig därifrån? Och kommer tillbaka till det här med Gibbs reflektionsmodell. Vad hände? Vad kände? Vad lärde? Den kan man ju använda sig av när man reflekterar på agerandet. I agerandet så måste vi faktiskt också, det här balansgången mellan, är det intuition eller är det reflection in? Det är någonting som också Sean får lite kritik för, att han inte är tydlig här mellan de här intuitionen och reflektionen då. Där kan man väl säga att man kan definiera intuitionen som någonting som är mellan vetandet och reflekterandet. Och då kommer det ju kanske inte exakt inne i själva reflekterandet, utan då kommer det lite mellan vetandet, vad jag kan och vad jag gör, och vad det är för någonting som jag lär mig nytt kopplat till att jag faktiskt reflekterar också.
Ja, för jag tycker, jag har ju varit lite i skolans värld och har varit lärarvikarie. Och det är ju en sån här liten, man får lite puls innan man ska gå in i det här klassrummet. Man känner inte eleverna, man vet att man har väldigt, väldigt få sekunder att liksom få någon form av uppmärksamhet. Och det i sin tur vet man också om innan, att det styr ju liksom de närmsta 45 minuterna. Och i det här så har jag märkt att jag behöver bli liksom, jag behöver bara liksom läsa in rummet jättefort. Och sen behöver jag kanske agera väldigt så här intuitivt. Jag kan ju naturligtvis, det finns ju någonting som man ska göra. Man har ju fått en uppgift som man ska förmedla som lärarvikarie, men jag måste också använda väldigt mycket reflection in action eller intuition in action. Och jag tänker på klassrummet som en väldigt så...
och jag skulle säga, ja, när du gör dina medvetna val där, då blir det nog mer reflection in action än reflection eller en intuition in action, skulle jag säga.
Däremot så
eleverna som sitter där inne, de använder sin intuition för att tolka dig. Extremt snabbt. På 4-5 sekunder så har de läst av vilken kompetens du har och vilken förmåga du har kopplat till det ämne som de faktiskt har. Nu kanske beroende lite på vilken ålder de har, men man har gjort studier på universitetsnivå just kopplat till det här som är jättespännande. Där man har kommit fram att nu har jag inte siffrorna exakt, men med väldigt stor säkerhet så avgör studenterna kompetensen hos en lärare innan han överhuvudtaget har öppnat sina första ord, munnen för första gången i föreläsningssammanhang som de har för första gången. Stämmer väldigt väl överens med den uppfattningen som de har även 4 månader senare kopplat till den läraren.
Otroligt spännande.
Mycket spännande.
Otroligt läskigt.
Ja, det är extremt läskigt. Det här första mötet, vad brukar man säga? Det finns något sånt talesätt, va? Att man får aldrig en andra chans att göra ett första intryck.
Första gott intryck.
Ja, ja, precis. Så den är ju, den blir ju väldigt så, den är ju vetenskapligt belagd nu också. Mm. Jättespännande.
Är det samma när man, om man som ser på en föreläsning eller på en som en ett, alltså när man ser någon för första gången på en scen, alltså tänker som ska föreläsa något ämne. Jag tror man är ganska snabb att bedöma där också, upplever jag, när man är på konferens och så kommer någon gästföreläsare. Det är ganska fort innan man liksom, ja, så här,
det är nog exakt samma situation.
Här tappar jag nog helt liksom, här zonar jag ut, eller det här var fantastiskt. Det tar nog
oerhört snabbt. Men tillbaka till lärsituationen, klassrummet, Anna, som du kommer in i. Eleverna, de fattar. De har redan förstått vilken kompetens och vilken förmåga du har. Du läser av dem. Och så börjar du utifrån det någonstans, reflection in action, och agera utifrån de signalerna som du får, den erfarenheten du bär med dig och vad som händer i klassrummet.
Mm. Det jag kan säga, det är att jag är jättetrött efter en lektion.
Ja.
Jag har tänkt så här, nu förstår jag att man har en annan, när man kommer in så här som man ska liksom lösa en situation och kanske inte har förberett sig och känner elever och så. Men jag blir väldigt trött av det. Och jag har tänkt att oj, det här skulle man inte orka göra en hel dag, utan det är ju typ 2 timmar eller 4 timmar eller något sånt. Men jag tycker också att det är jätteroligt. Det är ju att vara lite på en scen och också att man är i väldigt stark utmaning. Så att det är både lite tröttsamt, alltså ansträngande, men också utmanande. Och jag tänker otroligt mycket efteråt.
Ja.
På detaljer.
Jag tror kanske att befinna sig i reflection in action, så som du gör i en sån skarp situation, tär på våra kognitiva resurser ganska mycket. För vi utnyttjar väldigt stor del av vår hjärna när vi är i de här situationerna. För vi läser av så många olika signaler och anpassar oss. Inte alls lika mycket som jag är en arkitekt som sitter och skissar på en lösning. Men när vi befinner oss i en sån skarp situation med så många människor som faktiskt är beroende av att du presterar också på ett bra sätt. Och vill kanske att du ska prestera innerst inne, vill de nog där i alla fall. Sen är de i lärsituationerna, så är de ju också extremt kritiska och väldigt dömande i de här situationerna. Vilket också påverkar din... Eftersom du vet om att de är där, så påverkar det din kognitiva belastning under tiden du har det. För att du använder alla dina sinnen till att tolka situationen.
Ja, för vi har ju kört, Anders, du och jag har ju kört lite workshops tillsammans. Då vi egentligen faciliterar en grupp som... De går ju dit, de vet ju varför de ska vara dit. De ibland har betalat ganska mycket pengar också. Så att vi har ju med en helt annan... Vi måste fortfarande prestera och vara lika... liksom förändringsbenägna i gruppen och efter gruppens behov. Men jag kan säga att jag är inte faktiskt lika så trött efter de jobben som i det här mer.
Nej, men jag kan hålla med dig. Och jag som föreläser en hel del, så blir jag ju tröttare när jag föreläser en timma än när jag har 3 timmars workshop.
Mm.
Det blir jag definitivt, och leder den och faciliterar den.
Mm. Man gör ju egentligen mer saker i det.
Ja.
Så då kanske vi är mer i knowing in action.
Ja, men
där.
Så kan det nog kanske vara. Ja. För då har vi kanske har spelat upp det spelet ganska många gånger. Ja. Vilka frågeställningar kan komma upp.
Mm.
Men när vi står och föreläser så befinner vi oss i en helt annan situation. Där vi tolkar minsta lilla signal som en signal som ska påverka mig.
Mm.
Är det någon som gäspar? Är det någon som sträcker på sig? Någon behöver gå på toa. Jaha, vad skickar det här för signaler till mig, och hur ska jag agera kopplat till det då i de här situationerna? Ja. Mm, det är spännande. Jag tror att det finns en hel del att lära sig själv kopplat till de situationerna som man befinner sig i. Om man börjar med också att reflektera på det agerandet som jag faktiskt har. Vilket du då gör ganska mycket, tänker mycket. Skriver du ner de tankarna också, Anna?
ja, nu har jag en liten ambition att jag ska, nu har jag en bokhylla full med massa olika typer av litteratur och jag köper, så fort det är någon rea så köper jag nya böcker, så det blir mycket, det är tungt det som finns det redan. Men jag tänker att jag också ska ha en bokhylla med olika anteckningsblock så här. Mm. Och man kan väl hafsa ner ett datum då och då, men det är mer reflektions...
Ja.
Ja.
Mm. Ja, men precis.
Sen vem som ska...
Vem som ska läsa det?
Läsa det där. Jag
men det kanske inte är någon som ska läsa det. Det är också en viktig lärdom, tror jag, som vi kan göra utifrån... Ja. Utifrån skissforskningen, de kommer tillbaka till det här med skissandet lite här. Men det är just det här att hålla in penna och dra streck på ett papper, oavsett om det vi skriver eller om vi ritar och skissar. Mm. Så finns det en koppling direkt till vårat reflekterande då.
Mm. Det är ju så, jättehäftigt.
Så att det blir liksom ett starkare om vi sitter med en penna än om vi sitter vid tangentbordet och skriver. Så blir det en starkare reflektion om vi har pennan i handen än tangentbordet framför oss. Mm. Men tillbaka till de här signalerna som man får i klassrummet. När du gör någonting, så den signalen som du får tillbaka, den kallar ju kön för backtalk. Det vill säga, jag gör någonting och så talar situationen tillbaka till mig. Och genom det, den konversationen som man har då i till exempel ett klassrum eller med sin skiss som man är, om man är designer eller arkitekt, då, så får jag ett samtal med situationen. Och det blir väldigt spännande om vi då säger att vi har ett klassrum. Så blir det en tyst konversation som pågår i ditt undermedvetna under tiden du faktiskt gör saker. Som gör att du faktiskt kommer att lära dig mera saker och kan anpassa dig snabbare utifrån när den händer nästa gång. Eller vad som sker när du agerar. Så att det här backtalk är ju spännande, tycker jag också. Och den sker egentligen i där vi pratar om att lösa problemet. För då är du inne och någonstans agerar kopplat till den situationen som finns där. Du har ju ett uppgift. Och för att genomföra den uppgiften så måste du lösa problemet då som du har grundat i och med att du har kommit in. Du har känt av stämningen, du har definierat hur rummet faktiskt ser ut och hur situationen ser ut, och därigenom kan du börja agera. Och det är då när du agerar som du får det här backtalket. Och då är du inne och faktiskt löser problemet. Det vill säga att du håller på med att utföra den uppgiften du är ålagd att göra genom att lösa upp den situationen som finns i klassrummet.
Mm. Jag tänker på vi gjorde en spelning här i fredags med min lilla orkesterbyråkrat, och det var en speciell situation. Det var en tjejfest. Så det här är nu coronatider, så det är max 50 personer, och det var vanligtvis är det en blandad publik, men det här var väl första gången som vi hade liksom en ganska homogen grupp. Och man har ju en struktur man ska följa, liksom det låtordning, och men man måste ju också ha en slags backtalk. Man måste känna av liksom stämningen och vad kan vi säga mellan låtarna. Vi kanske inte ändrar låtordning, men man kanske liksom har ett annat uttryck. Man kanske softar ner eller man tar i lite mer, eller man liksom spelar mer dynamiskt eller mer soft. Liksom.
Mm.
Men det är ju in action.
Sen liksom, verkligen.
Och sen är det liksom efter man liksom samlas hela bandet och så här, men hur, ja, du spelar så där och du gjorde så där, och ibland liksom kanske man tittar på lite videoklipp eller så där bara, så det blir också så här, man analyserar liksom, ja men där gjorde vi bra, alltså ja, det var okej, okay, fan vad skönt liksom, så nu kan vi gå vidare. Det blir också så här, det blir ju reflection on action.
Mm.
Så att liksom, man kan översätta det här på den här metodiken, eller den här, vad kallar du det för? Du kallar det för en, är det en metodik eller är det en forsknings...
Jag vet inte riktigt. Vad kallar man det för? Jag tror inte. Det är en teori.
En teori. Ja, men precis. Ja, den här definitivt. Teorin kan man nog använda på alla olika sätt. Bara liksom man... Ja, så finns det ju...
Ja, men precis. Och en viktig sak som Kjön också har kanske fått lite kritik ifrån på på. Det är ju kopplat till att han förutsätter att man kan just distansera sig från sitt agerande och samtidigt vara aktivt närvarande i situationen.
Mm.
Och här har han ju fått lite kritik, bland annat i kopplat till lärsituationer då, i klassrum då. Men jag kan tänka mig att det skulle kunna vara likadant när man sitter och spelar spelar i en grupp eller
in... Ja, men du måste gå in i dig själv på något sätt också, så att du kan inte både vara utåt och inåt samtidigt. Nej. Men du växlar det där hela tiden, för du måste ändå känna av liksom rummet eller situationen. Men du måste ändå liksom inåt på något sätt för att bara få feeling.
Ja, precis. För det finns forskare inom just lärsituationerna då, som har varit starkt kritiska mot hans reflection in action och säger att det funkar inte i den här typen av situationer. Och då säger han att, eller ja, tidigare sa han då att fast det bygger just på den typen av situationer. Mm. Så här finns det en liten motsättning också. Det ska vi vara ärliga och säga. Så att den kan vara applicerbar inom väldigt, väldigt många områden, men man kanske måste tweaka lite och man måste liksom förstå den i sitt sammanhang. Men jag tycker också att grundtesen att reflekterandet faktiskt kommer in som en viktig del i vårt agerande i våra professioner är ju någonting som Tjörn faktiskt har lyft upp och tagit med in för att tydliggöra de olika processerna som pågår. Både i och på agerandet.
Men jag känner att jag tror att det är många som ändå tycker att de använder sig av reflection on action. Att det finns liksom, nu har vi en utvärdering eller nu samtalar vi lite om det här blir bra eller dåligt och sådana saker. Alltså, sen kan man göra det mer eller mindre avancerat och kanske mer eller mindre bra också.
Ja.
Men om jag tänker att reflection in action, det tycker jag är någonting som sker när det sker. Det är inte så att vi, våra arbetsgrupper eller mina tidigare jobb säger nu ska vi försöka utveckla reflection in action samtidigt som vi gör det. Så här finns det ju, tycker jag, en möjlighet att liksom borra lite mer i vad det skulle kunna vara för någonting. Och jag tänker då, vi började med det här jazz-samtalet.
Mm. Mm.
Tänk om man skulle checka in med ett jazz-samtal och så säger man så här, vi tidsätter 10 minuter. Jazz-samtal. Och det kan vara ett sätt att kanske liksom komma igång.
Också typ improvisations...
precis.
Delarna. För om vi ska backa tillbaka, reflection in action. När man tänker på att göra under tiden man gör.
Mm.
Det är någonstans där som reflection in action är. Mm. Så att det är inte vårt autonoma system. Utan det är när vi faktiskt tänker på vad vi gör under tiden vi gör det. Det är då vi faktiskt kopplar på den.
Och då tror jag just den här improvisationsdelen. Och, jag menar, och då kanske man behöver ta i lite då så att man liksom får inte tänker på det man i vanliga fall tänker, utan någonting annat.
Mm.
Men jassa utifrån sin profession.
Ja.
Alltså,
ja.
Det måste finnas en grund där, en bas att utgå ifrån. Så man kan inte bara komma helt nollställd och improvisera. Eller jassa.
Nej, man har ju alltid med sig sitt instrument.
Ja, men det har man ju. Men om man är 5 år så har man ett instrument. Om man är 50 har man ett instrument.
Mm. Och femåringen kommer ju ha svårt att göra det här. Om vi inte faciliterar den då.
Precis.
Till att faktiskt få
fram dem. Det var lite det som jag var intressant. Att man kan facilitera eller liksom bygga upp den här atmosfären. För att få det att svänga än mer kanske.
Ja.
Som du hade berättat i ditt exempel.
Ja, men definitivt. Och jag tänker också att det handlar om att någonstans få ta sig från en känsla till ett meningsskapande också.
Mm.
Och där kan vi göra på två olika sätt. Liksom. Antingen gör vi det genom ett samtal där vi kan få det att svänga mer eller mindre. Då. Eller också gör vi det i vår perception, då, i oss själva. Där vi tolkar, där vi lägger på erfarenheter, där vi jobbar med reflection in action. Men båda sätten funkar ju för att skapa meningsfullhet. Och meningsfullheten är ju någonstans också grunden eller att det ska vara meningsfullt är ju viktigt i de situationerna som vi befinner oss i när vi är på jobbet.
Och nu kom jag på att vi förra gången pratade om powerful questions.
Ja.
Och när jag kopplar det här med meningsfullt så fick jag en fråga av min goda vän Anna Bergström.
Mm.
Som är detta hjälpsamt? Och den frågan kan man ställa sig i olika fall. Är det här hjälpsamt för mig, för oss i organisationen, för min kund eller för den här leverantören? Är detta hjälpsamt? Och det är ett ganska så här icke-dömande. Det är ett ganska neutralt också. Därför att, ja, så den frågan kan man använda för att reflektera då kring, ja, kring olika skeenden. Så.
Och jag tänker direkt, så här, räcker det med, ska man lägga till något ord innan? Ska man lägga till, varför är detta hjälpsamt? Eller hur är detta hjälpsamt? Vad är det i detta som är hjälpsamt? Så då,
ja.
Den blir mer spetsig då. Och den öppna frågan kan man kanske inleda med. Och sen liksom utkristallisera sig i någon typ av riktning då, som man får fram när man försöker att bolla den här frågan fram och tillbaka. Och då kanske man, ja, men vad är det i detta som är hjälpsamt? Mm. Kanske man kan hjälpa till att rikta den frågeställningen lite. Ja.
Nej, men jag tror också det. Jag tror att det blir jätteintressant att prata på det sättet.
Jag tappade bort lite när du pratade om meningsfullt. Hur kom det in i sammanhanget? Så att, alltså att allt vi gör måste ju ha en viss mening, annars ska vi inte göra det. Var kommer meningsfullheten in?
I? Ja, men det kommer in i resonerandet.
Mm.
Och resonerandet är någonting som vi gör när vi är reflection in action. Så resonerar vi väldigt snabbt med oss själva. Och för att vi ska komma ifrån känslorna så behöver vi komma ner till någonting som är meningsfullt. Det vill säga, om Anna står i klassrummet så kan hon få massa tankar som hon tänker att nu ska jag göra så här. Och några av dem kan ju vara briljanta, men några kan vara helt fel. Och då måste hon ju sätta in det i sin situation, att är det här meningsfullt i den situationen som jag befinner mig just nu? Så det räcker inte att gå bara känslomässigt, utan vi måste ner i meningsfullheten. Och då gör vi det genom vår perception och vårt resonerande internt hos oss. Eller i samtalet med andra som vi har nu. Just den här frågan som är ju ett resonerande, så att det blir meningsfullt för dig också. Varför är just den där meningsfullheten kom in i det här samtalet? Där den gjorde.
Ja. In i sin kontext.
In i sin kontext, ja.
Och då kan man ju fråga sig, om det här podden har varit hjälpsam. Och för vem?
Ja, men verkligen. Och hur?
Och hur har den varit hjälpsam?
Är den hjälpsam, ja, precis.
Ja.
Ja, det tycker jag är spännande. Får jag göra en liten tillbakablick bara till någonting som du sa tidigare, som vi nämnde lite. Det här med att man blir extremt trött av att befinna sig i de här situationerna när man har många olika signaler. Och jag tänker mig att man också befinner sig i någon typ av ovisshet i de här situationerna. Både när vi generellt sett kopplar på reflection in action, det vill säga befinner oss i vårt icke-autonoma system, så befinner vi oss i någon typ av ovisshet. Och beroende på hur den belastar våra kognitiva beteenden eller våra kognitiva processer, så blir man mer eller mindre trött också på det, för att då tar det väldigt mycket energi ifrån oss. Så jag ville bara göra den kopplingen här, att det finns någonting i ovissheten, tror jag, som beroende på hur belastande våra kognitiva förmågor faktiskt är.
Bless you.
Men Anders, vad är det du säger då egentligen?
Ja, jag säger att det är egentligen, om jag ska ta det på utifrån mitt perspektiv, så säger jag så här, att jobba med innovation är extremt tröttsamt. Mm. För att vi befinner oss konstant i ovisshet. Mm. För att om vi får svar på våra frågor så är vi inte längre i och gör någonting nytt.
Nej. Om vi inte blir överraskade eller förvånade eller ja.
Men då kopplar vi direkt på vårat reflection in action då, och då befinner vi oss helt plötsligt i ovisshet. Hur ska jag agera kopplat till det här nu då, och vad innebär det här, hur ska jag tolka det och hur ska jag agera, vilka erfarenhetsmodeller bygger jag vidare på i mitt agerande för att det ska ske i den riktningen som jag vill, eller ja. Så trötthet, det är tätt sammankopplat med innovation skulle jag vilja säga då.
Och kanske förvirring.
Ja, men förvirring. Men då är det väl ingen som vill hålla på med innovation. Ja, fast det är det här som driver samhället framåt också. Mm. Så att här att befinna sig i ovisshet och att faktiskt vara trött efter en arbetsdag är någonting positivt utifrån att man faktiskt har presterat någonting som inte är i det autonoma, liksom i våra vanliga...
I rutinen.
Ja, i rutinen, ja.
Ja.
Börjar vi gå in för landning?
Ja, det var någonting mer som jag tänkte på faktiskt.
Men vi kan prata lite om campen, kanske.
Ja, det tycker jag.
Ja, för nu börjar vi ändå tänka att vi vill göra en camp i oktober. Och då är vi ju på den här experimentresan med reflection in action och kanske on action också. Så att det kommer att komma lite... Om man är intresserad helt enkelt och kanske vara med på den här campen eller veta mer om det, så får man jättegärna höra av sig till oss. Och vi kan säkert hitta på ett sätt att man kan skicka via addingminds.se också.
Ja.
Någon form av anmälan där.
Det vore väl bra.
Det är nog bra.
Jag. Ja, det tycker jag. Jag kommer fortfarande inte på vad det är. Men vi kan väl göra så här att vi sätter in Donald Kjön i ett sammanhang också. Kanske, det är inte så många som känner till honom. Men flera kanske känner till Chris Argyris. Tittar jag på mina kollegor.
Nej, inte direkt.
Nej, men de här två var ju parhästar faktiskt under ganska många år i forskningsvärlden. Och någonting som heter double loop learning, det är de pappa till de här två forskarna.
Men, och vet du, nu vet jag exakt vad vi ska prata om nästa gång.
Ja, vad bra. Ja,
nu kommer det.
Jag skulle sätta igång. Ja.
Nej, men vad spännande. För nu vet vi ju vad vi ska prata om nästa gång. Vet ni det?
Nej, men vi tror att du kommer att berätta det för oss.
Ja. Jag tänker att vi ska prata om komplexa situationer, projekt och kanske vad den här... liksom, förmågan till att vara i ett komplext sammanhang behöver.
Och lite beslutsstöd kopplat till
det. Ja, det tänker jag.
Det är bra.
Ja, det är riktigt bra.
Det behövs.
Så.
Ja, ni har lyssnat på podden Adding Minds. Finns mer information på addingminds.se.
Tack så mycket.
Tack.
Hej då.
Hej.